Yes, härligt. Nej, men det är ju så att varje år har vi ett tema på Segolstorp som predikan och undervisning utgår mycket ifrån. Och i år är det då Kingdom Come, alltså ditt rike kom, Guds rike kom. Som vi kan läsa i Herrens bön i Matteus evangeliets 6:e kapitel. Och det är ju den som Jesus själv lär oss att be. Och de första verserna där lyder: Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Precis, kapitel 6 i Matteus evangeliet läser vi det i. Och för den som växte upp i kyrkan eller den som gått på många gudstjänster kan det vara väldigt välbekanta ord. Men ibland kan det ju bli lite som babbel, att man glömmer bort vad det egentligen innebär. Eller att man kanske aldrig riktigt hängde med på det från början. Så vad är det då vi ber om? Vad är Guds rike och vad menar vi med att Guds rike ska komma? Det grekiska ordet för rike är basileia. Och det kan också översättas till kungarike eller herravälde. Alltså är det där Gud är kung och styr i Guds rike. Det kan jag tycka är en ganska stor frihet i dagens samhälle, så som det är. Att det inte är vi som styr, utan att det är Gud som styr. Vi har så mycket självbestämmande, man ska bestämma vad man ska ha för kläder, vad man ska ha för stil, vilka man ska hänga med, vad man ska gå på för skola, vad man ska jobba med, vart man ska bo. Det är otroligt många val, men vi får också lita på att det är någon som... Att det är någon som vet bättre. Att det är någon annans rike. Det är inte vi som ska bli mäktiga och stora. Utan det är Guds rike som ska komma. Men också att mitt i alla vacklande riken som finns just nu. Vi ser oro i USA och i Ukraina, Israel och massa andra ställen i världen. Där mycket av det vi tidigare litat på raseras. Men då får vi lita på också att det är inte mänskliga riken vi bygger vårt hopp på. Utan på Guds rike. Och att Gud är universums kung och han står stadig. Och Guds rike handlar ju delvis om himlen. Himmelriket, det hör vi gång på gång i Bibeln. Bibeln talar om för oss att Gud ska ändå skapa en ny himmel och en ny jord. Utan allt det lidande vi ser idag. Utan sjukdom och död. Utan strid. Han ska torka alla tårar och all synd, allt ont ska inte finnas mer. Utan Gud återställer allt till sin naturliga form, till det goda. Det står i Bibeln att lejonet och lammet ska sova bredvid varandra och att alla folk kommer leva i frid. Och det kommer komma en dag. Vid tidens slut så kommer Gud återupprätta sitt goda rike. Och den som tar emot syndernas förlåtelse från Jesus Kristus får leva med Gud i evighet i det riket. Men Jesus säger ju också att himmelriket är nära. Och jag menar, det sa han för typ dryga 2000 år sedan. Än så länge har ju inte Gud skapat den nya himlen och den nya jorden. Men det stämmer ändå att himmelriket är nära. Det stämmer nu och det stämde då också. För himmelriket är inte bara... någonting som kommer. Det är inte bara Gud där uppe bland molnen. Utan det är också här och nu. För Guds herravälde. Det är där han har makt. Där han får vara herre. Där hans vilja får ske. Och Gud. Han har upprättat det i oss. Vi får vara hans tempel. Jesus sände oss den helige ande. Så att vi ska kunna göra hans vilja. Och vi får låta Guds rike ta plats i våra liv. Och det kan ju också låta lite komplicerat. Eller det är lätt att säga att vi är Guds tempel och att vi gör Guds vilja och att Guds rike är här. Men vad är det då? Vad är Guds rike i våra liv och vad är Guds rike här och nu? I Galaterbrevets 5:e kapitel, jag ska inte läsa ordagrant men när det är någon som vill slå upp så får man göra det. Där kan vi läsa ganska tydligt om vad Guds rike har att göra med. För där står det att människans natur föder hat och vrede och strid och orenhet och ganska mycket annat dåligt. Men att från Gud och den heliga andes frukter, så får vi kärlek, glädje och frid. Och väldigt mycket annat fantastiskt också. Och i Romarbrevet 14 och 17 kan vi också läsa att Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Det handlar liksom inte om, som judarna trodde när Jesus gick på jorden, om ett fysiskt rike. Utan det handlar om att Guds vilja ska få ta plats. I första Petrusbrevet kapitel 5, vers 1-7. Nu kommer jag läsa en lite längre bit. Och det här var också med i fredags. Så ni som var med i fredags kanske känner igen lite. Och ni som inte var det får ju en liten smak på en del av det som skedde på mötet. Första Petrusbrevet 5, 1-7. Det är alltså ganska sent i Bibeln. Och där läser vi om hur församlingen som är Kristi kropp bör vara. Och då skriver Petrus så här. Till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden. Jag som också ska få dela den härlighet. Nu ska vi se. Ska hitta rätt sida här. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för den jord som Gud har anförtrott er. Och vaka över den. Inte av tvång utan självmant. Så som Gud vill, inte av vinningslystnad, utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Då ska ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Och ni yngre underordnar er dem som är äldst. Men för er alla gäller, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka visar han nåd. Böjer alltså ödmjukt under Guds starka hand. Så att han upphöjer er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom. För han sörjer för er. Alltså han tar hand om oss. Och sånt är Guds rike. Det är inte fokuserat på makt. Det är inte fokuserat på att vi ska dominera. Att vi ska vinna över varandra. Att man ska ha mest och vara störst, bäst och vackrast. Utan ledarna ska leda av hängivenhet och kärlek. Som föredömen, inte av längtan efter pengar. Inte av längtan efter status eller kontroll. Och vi som är yngre får lära oss av de som är äldre som gått före. Och vi alla får möta varandra som jämlikar. Inte som elit och bottenskrap, de bästa och sämsta. Utan som syskon som får älska varandra och hjälpa varandra. Och som tjänar den enda Herren och den enda Guden, den gode herden. Och det fantastiska är också att vi inte behöver kämpa och slita ensamma. Utan som det står här i slutet så får vi kasta allt det där som känns tungt. Alla våra bördor på Gud som vet allt och som älskar oss mer än vi kan förstå. För Gud han har lovat att han ska ta hand om oss. Det är som sagt det att han sörjer för oss betyder att han tar hand om oss, han tar hand om våra behov. Han vet vad vi behöver och han har förmågan att ge oss det också. Och på honom får vi kasta alla våra bördor. Sånt är himmelriket. Och just ordet kasta poängterade också Rickard Backlund som var och predikade på Segelstorp Night i fredags. För ordet kasta är i den grekiska grundtexten epiripto. Och det används bara på ett annat ställe i Bibeln. Kommer ni ihåg när det var, ni som var med? Är det någon som minns ordet epiripto? Nej. Epiripto och ordet kasta används också när Jesus rider in i Jerusalem. Den första palmsöndagen. Vi läser den texten också. Det är från Lukas evangeliets 19 kapitel. Så Lukas evangeliet 19:28-44 för den som vill slå upp det. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sa: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt att vara så som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa de som ägde den: "Varför tar ni åsnan?" De svarade: "Herren behöver den." Och de ledde den till Jesus och la, och här är då grundformen, kastade, epirypto. De kastade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: "Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta." Han svarade: "Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa." När han kom närmare och såg staden började han gråta över den och sa: "Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det för dolt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt omkring dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken och de ska inte lämna sten på sten, eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök." Jesus rider in i Jerusalem i visshet om att han kommer dö. Han rider in i staden på en enkel åsna. Och lärjungarna och folket lägger sina mantlar på åsnan och på marken framför Jesus. De uppfyller så det gamla testamentets profetior om den dagen. Och de erkänner också Jesus som kung. För det här med att lägga sina mantlar på marken, det var inte vad som helst. Men det var också profetiskt på fler sätt än så. För manteln var som sagt inte bara en jacka som nu för tiden. Det är inte bara något man säger. Ja, den och den. Det är inte ett plagg som vilket som helst. Utan det hade väldigt mycket symbolism och betydelse med manteln. Dels var den ett tecken för auktoritet och för kall. Och nu tror jag att ni känner igen det från i fredags. För när profeten Elia kallar Elisa till lärjunge, då lägger han också sin mantel över Elisas axlar. Manteln var också en symbol för värdighet och en symbol för skydd. Eftersom den gav värme på nätterna. Om man var ute och gick liksom på vägarna, då kunde man ta på sig den här manteln så att den var som en filt. Så den var en ganska rejäl grej. Jag läste att den har både ett framstycke och ett bakstycke. Så det är inte någon så här tunn kungakappa, utan en ganska rejäl och varm grej. Så de var värdefulla ägodelar. Och när mantlarna läggs framför Jesus innebär det som sagt att folket erkänner honom som kung. Men lärjungarna lägger också sina mantlar på åsnan under Jesus. Och det ska i den här regionen ha varit väldigt vanligt att åsnorna hade som ett kors på ryggen i pälsen. Liksom. Att de hade dels över ryggraden och sen tvärs emot så det bildade ett kors på ryggen. Så Jesus rider alltså in i Jerusalem till staden där han ska korsfästas. Och han rider in på ett kors för att upphöjas på ett kors. Och när lärjungarna kastar sina mantlar på åsnan, då lägger de alltså sina mantlar under Jesus på korset. De lägger sin värdighet och sina egna försök till skydd och att klara sig själva under Jesus. De lägger sina materiella ägodelar under Jesus och bekänner att han är kung och herre, inte de själva. De säger: "Låt ditt rike komma, låt din vilja ske över deras liv och över världen." Sen förstår de ju inte riktigt vad det är de gör. De tror ju att Jesus kommer med ett annat sorts rike. Men Jesus, han kommer inte för att upprätta ett sånt rike, utan han kommer för att upprätta himmelriket. Han kommer för att dö för oss, men inte bara för att dö, utan för att segra över döden, för att uppstå och för att regera. Och han är den som ger oss frid, den som han talar till fariserna om. Att om folket tiger kommer stenarna att ropa för att Jesus kommer och upprättar sitt rike. Guds egen son, Gud själv, kommer för att dö i vårat ställe. Och fariserna och Israels folk förstår inte vad det är som sker runt omkring dem. Men i Jesu person så är det som deras källa till frid egentligen finns. Och Jesus, han ska en dag upprätta sitt rike fullt ut. När han dör, när han uppstår, då börjar den här redan nu men ännu inte perioden. Då kommer Guds rike in i våra liv. Den helige ande flyttar in i oss. Men han ska en dag upprätta sitt rike fullt ut också. Men fram tills dess så får vi kasta alla våra bördor, våra frågor och vår stolthet på Jesus och be, låt ditt rike komma. Och när vi gör det, då ber vi både om att lidande ska ta slut. Vi ber om den här dagen som en dag ska komma, då inga tårar mer ska finnas, inget lidande, ingen död, inga krig, inga sjukdomar. Det ber vi för. Men vi ber också att Gud ska upprätta oss. Inte bara den här världen, utan att han upprättar oss och människor och situationer runt omkring oss. Så att vi får bli lite mer lika honom. Vi ber om rättvisa. Den rättvisan som kommer komma på domens dag. Men vi ber också om hjärtan vända till Gud. Och att hans vilja ska ske. Han som vet bäst, inte bara vår vilja. Och när vi ber den bönen, låt din vilja ske, låt ditt rike komma. Då får vi ge våra mantlar och våra tunga bördor till Jesus som tar hand om oss. Och om du finns här idag, eller om du är med och följer gudstjänsten digitalt, som kanske aldrig gett ditt liv till Jesus. Om du aldrig bett att han ska vara herre över ditt liv. Eller om du gått din egen väg och behöver komma tillbaka till Gud igen. Så vill jag bara säga att Jesus har burit din synd upp på korset. Och han har köpt dig fri. Helt och hållet fri. Och om du tror på honom, då får du ta emot syndernas förlåtelse genom hans namn. Och du får ta emot den helige ande som är Gud i oss. Då får du ta emot Guds rike. Alldeles strax kommer förbönen att öppna. Och är det så att du har någonting som du gärna vill ha förbön för, något du behöver lämna inför korset eller något område i ditt liv, människor som du vill att Gud ska få ta mer plats i, så ber de gärna för dig. De kommer sitta här i sidosalen längst fram. Då ber de gärna för dig. Men först ber vi tillsammans och sen fortsätter vi att tillbe Gud. Herre, vi tackar dig för att du kom ner till den här världen. För att du bar vår synd och skam. För att upprätta ett rike, inte på det viset som vi trodde. Inte för att vinna med militär makt. Inte för att bli störst, bäst och vackrast. Utan för att besegra synden, besegra döden och upprätta ditt rike. För att vi skulle kunna få bli fria från döden. För att vi skulle kunna få älska varandra på riktigt. Och ha en relation till dig. Jag ber dig att vi får ha öppna hjärtan för dig. Du leder oss så att vi får vara med och både ta emot ditt rike och skapa ditt rike i de situationer vi är i. Vi får ta med ditt rike på bussen, i mataffären, i skolan, på jobbet och var vi än är, Herre Jesus Kristus. Vi ber dig att ditt rike ska komma här i Götene, i Sverige och i våran värld. Och heligande, kom och möt oss nu. Låt din vilja ske. Amen.